Det känns lite högtidligt idag. När det är första advent. Det är lite högtidligt. Det ska vara lite högtidligt tycker jag. Vi är ju naturligtvis också oerhört. Vi upplever samma gripenhet varje gång som vi erfar Josefs engagemang för att vi ska lyckas ta oss hit. Och det var nästan att jag fick ta upp en bit papper och torka mig i ögat. Men jag tror att de flesta som har tillfälle att stå i en talarstol idag, de har det gemensamt att ingen egentligen har tänkt komma med något nytt. Utan det här är en sån här dag då vi stannar lite inför välbekanta texter i Guds ord. Vi sjunger välbekanta sånger, eller i alla fall sånger med välbekant innehåll. Den var väldigt fin, den här sången du sjöng sist. Ja. Och det här är en sån där dag då även vi inom pingströrelsen rättar oss lite efter kyrkoårets förslag till predikotexter. Och det gör vi rätt i, tycker jag, när det är sån här högtid. I år är det andra årgångens predikotexter som är föreslagna. Men jag hade tänkt att ta mig den lilla friheten att faktiskt säga någonting om den första och den tredje årgångens evangelietexter. Den första, den finns ju i Matteus 21. Och den tredje årgångens evangelietext idag är från Lukas 4. Det finns någonting i de här två texterna som berör olika sidor hos Jesus, men som på ett underbart sätt hör ihop med varann, och som jag tror har, som då bidrar, tror jag, det är så för oss alla. Det finns sånt som vi läser i Bibeln som bidrar till att hos var och en av oss forma en personlig bild av Jesus, eller en personlig uppfattning om Jesus. Jag tror att det finns hos varje kristen, så finns det här. I grund och botten så tror jag vi betraktar Jesus ungefär på samma sätt. Men det finns också hos var och en av oss ett särskilt sätt att se på Jesus. Någonting har fångat dig på ett särskilt sätt. Någonting har fångat mig på ett särskilt sätt. Och jag vill börja då med att läsa då den första årgångens evangelietext, som då är från Matteus evangelium, och det är kapitel 21. Och vi läser i Jesu namn. Matteus 21 och från den första versen. När de närmade sig Jerusalem, detta är alltså Jesus och hans lärjungar som det handlar om, och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in, när Jesus alltså drog in i Jerusalem, blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det kanske inte är det allra första som du och jag kommer att tänka på. Eller när vi talar om Jesus, att Guds ord på många ställen framställer Jesus som en profet. Det kanske inte är den första tanken som vi har, men så är det. Guds ord framställer också Jesus, kan man säga, förmedlar många olika saker när det gäller Jesus, men också detta Jesus som en profet. Tanken om honom, om Jesus som en profet, det dyker upp faktiskt i femte Mosebok till och med. Artonde kapitlet, jag tror vi ska läsa det faktiskt innan till. Femte Mosebok 18. Femtonde versen. En profet, det är Mose som talar alltså. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta framträda åt dig. Honom ska ni lyssna till. Och sen säger Moses också lite längre fram i 18 versen. Och då refererar han till någonting som Gud har sagt till honom. Gud säger alltså till Mose, en profet ska jag låta framträda åt dem, alltså åt Israels folk, bland deras bröder, en som är dig lik. Och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Så detta är alltså, här talas om Jesus. Och det är alltså det Gud säger då till Mose för så länge sedan, det är att en profet ska träda fram, en som är lik dig på något sätt, och honom ska ni lyssna till, va? Det här dyker upp på många ställen i Bibeln. Vi känner till de här två lärjungarna som är på väg mot Emmaus och som går och samtalar med varann. Om vad som har hänt. Detta är ju då, de vet inte att Jesus har uppstått och lämnat graven. De vet inte det. De är på väg, men av någon anledning har han gett sig iväg mot Emmaus. Och utan att de känner igen honom så kommer Jesus och slår följe med dem. Och han vill veta vad det är de talar om. Den ene lärjungen utav de här två, han heter Kleopas. Han tycker det är märkligt att den här okände vandraren inte vet vad som har hänt i Jerusalem. Men det är ju så där, om det är någon som vet vad som har hänt, så är det ju just han som kommer att slå följe med dem, för det är Jesus. Men de känner ju inte igen honom, va? Men han frågar ändå, vad är det ni går och samtalar om? Och då säger han, den här Kleopas, ja, det är detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför hela folket. En profet. Det finns ett annat ställe som jag gick och funderade på också inför den här gudstjänsten. Och det är ju ett jättebekant bibelsammanhang när Jesus samtalar med den här samariska kvinnan. De möts ju vid en brunn där. Jesus talar med henne om levande vatten. Det verkar inte som han når fram riktigt. Hon förstår inte riktigt vad han talar om. Men de har ett ganska långt intressant samtal. Men sen, rätt för det, så uppmanar Jesus henne att gå och hämta sin man. Och sen avslöjar han för henne att han vet allt om henne. Han vet allt om hennes privatliv. Han vet om hennes lite trasiga liv och tillvaro. Och då utbrister hon, och det vet ni vad hon säger. Hon säger: Herre, jag ser att du är en profet, säger hon. När Jesus alltså drog in i Jerusalem, folket frågade: vem är han? Man frågade när Jesus drog in: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Detta var det första som jag ville säga om Jesus då. Andra årgångens, egentligen var det väl så att det var tredje årgångens evangelietext. Och den finns i Lukas. Den ska vi också läsa tillsammans. Lukas 4. Det är ju väldigt välkända bibelställen. Vi läser ju inte dem bara vid advent, utan vi läser ju de här ständigt. Men just vid första advent så liksom flyter ju de här texterna upp till ytan på ett särskilt sätt. Lukas 4 från vers 16. Han kom till Nazaret, Jesus alltså, kom till Nazaret där han hade växt upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielser för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: är det inte Josefs son? Frågar de, säger han. Jesus läser innantill här. Men egentligen är det så att det är hans egna ord som han läser. Det vet vi om vi är lite hemmastadda i Johannes evangelium. Så vet vi det, att Johannes framställer Jesus som ett med ordet. Som ett med det gudomliga ord som utgick från Gud. Ett med det gudomliga ord som frambringade allt som finns. Som frambringade hela skapelsen. Så egentligen är det så att det Jesus läser här, Han läser sina egna ord. Det är inte bara det att det handlar om honom och att profetordet uppfylls inför dem som ser honom, utan det är sina egna ord han läser. Och han säger ju så här då: Herrens ande är över mig. Och vad innebär det egentligen? Ja, Paulus talar om den heliga ande på ett underbart sätt i andra Korinthierbrevet. Han säger så här om Gud, om den heliga ande, att det är den ande som utforskar allt, också djupen hos Gud. Så när Jesus säger så här: Herrens ande är över mig, så säger han det egentligen: den ande som utforskar allt, också djupen hos Gud, vilar just nu över mig inför er som ser mig. Det är vad Jesus säger. Och han säger också, han läser också detta, det också från det är ju ett långt stycke från Jesaja. Han säger: han har smort mig, säger han. Och det betyder egentligen att man kan säga att Jesus säger så här: jag är avskild, jag är så smord, jag är avskild för en särskild tjänst, nämligen den att frambära ett glädjebud till de fattiga. Det är vad Jesus säger. Och här är inte frågan, tror jag, om de som är fattiga i materiell mening. Det är nog inte så, utan jag tror att det är de fattiga som skulle få uppleva ett glädjebud. Det tror jag är de som upplever sin egen brist, kanske sitt andliga armod, kanske de som längtar efter Guds rike, som längtar efter något annat, va? Han har smort mig, säger Jesus. Jag är alltså avskild. Jag är avskild för en särskild uppgift. Jag är avskild för att frambära ett glädjebud till de fattiga. Och vad är glädjebudet? Ja, befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet för de förtryckta, och ett år som Herren har valt. Jag fastnar lite för det här uttrycket också. Jag ska inte ge mig in på det så det är våldsamt, men det här, ett år som Herren har valt, jag tror att det har att göra med något som står i tredje Mosebok, där det står om ett jubelår, och det skulle inträffa då var 50:e år hos Israel. Var 50:e år skulle vara ett jubelår, och då skulle man under det året skulle man inte så och inte skörda. Man skulle leva av det på något sätt som marken gav bara. Var och en skulle återfå sin arvsbesittning vid det här jubelåret, sin släktegendom. Det var ett år då en upprättelse, kan man säga, skulle gå genom hela Israels folk, va? Ett upprättande år. Det skulle skilja sig från alla andra år, ett jubelår, va? Och jag tror att det är så här att detta visar, ja, det är ju alltid, Bibeln är ju ofta så att den talar lite i bilder och så, men jag tror att det här handlar om, det här jubelåret visar mot en kommande frälsning, en kommande försoning, en kommande möjlighet för människor till upprättelse. För jag menar, det här jubelåret, det gjorde ju på något sätt allting nytt, va? Det fanns ju människor då som under Israel då, de var i skuld på något sätt, så de nästan sålt sig för att kunna betala igen sina skulder. Men vid jubelåret, då ströks allting, och de fick tillbaks det som var deras av, på något sätt, av deras arvsbesittning. Så det är en upprättelse, va? Som det här jubelåret skulle visa på. Och den som skulle komma att genomföra det här, som skulle se till att detta blev förverkligat en gång, den här kommande frälsning, den här kommande upprättelsen, det var ju just han som stod i synagogan i Nasaret och läste högt för folket ur Jesaja-bok och påpekar för dem då att detta som jag läser nu, ni ser det nu förverkligat, va? Det är fantastiskt det, va? Det hade varit intressant att vara med där. Nu hade inte vi förstått det, för vi talar inte det språket riktigt, va? Det här året som Herren har valt, nu låter det som jag kommer in på det väldigt, men det skulle jag inte egentligen, men det får bli så. I en gammal översättning så kallas det för ett behagligt år, inte behagligt utan behagligt år, eller ett nådeligt år. Jag har en bokhylla hemma, en del av en bokhylla, där jag har böcker som jag ger bort om det är någon som är intresserad. Det är inga nya böcker, utan det är bara gamla böcker. Och när jag funderar över över de här texterna, då plockar jag fram en utav de där böckerna. Den har jag här. Och det är en postilla. Och det är inte bara så att det är en postilla, utan det är en ungdomspostilla, står det. Och den är skriven då utav en som inte jag känner till, men som heter C.D. Berg. Kanske Carl David Berg eller någonting sånt. Och det är alltså en han kallar för ungdomspostilla. Det är alltså korta predikningar, kan man säga. Och den här är då från 1885. Det är alltså predikningar då som är, de är dryga 130 år gamla, de här. Berg, C.D. Berg, han har en betraktelse över den här texten som vi har läst här nu, som han har gett överskriften "Det nådeliga Herrens år, om vilket Jesus var sänd att predika". Och han disponerar den här texten på följande sätt. Han skriver så här: "Vi betraktar då för det första Herrens nådeliga år, från vem Herrens nådeliga år kommer, och för det tredje till vilka det kommer, och för det fjärde huru vi bliva delaktiga av detta Herrens nådeliga års förmåner och välsignelser". Så skriver han. Och som sagt, jag hade inte egentligen tänkt att gå in på det här, men jag kände så här att det finns skäl kanske att tänka på det, att i vårt eget brottande med Guds ord och vårt eget läsande när det gäller Bibeln, så ska vi komma ihåg det också, att långt, långt före oss så fanns det människor som med ett oerhört allvar ägnade sig åt Guds ord. Va? De kan gott få vara föredömen för oss. Va? Bibeln, som är det allra heligaste av dokument som vi känner till, det är den heligaste skrift som vi överhuvudtaget kommer i beröring med. Va? Och denna skrift då, det är inte bara vi som brottas med den, utan långt före oss så satt människor vid stearinljus, och de satt vid fotogenlampor och läste och skrev och funderade över vad Bibeln säger. Nu ser ni det, va, att jag har Bergs på stilla med mig här, för att då till den som först räcker upp handen ge bort den. Eller va? Då är det din. Då lägger jag den här. Tar du den. Man behöver ha lite gamla böcker hemma. Inte bara nya böcker. Lite gamla böcker. Den här, det är ju en förmån att få ge sig in och läsa en sån här, eftersom den är skriven med sådana bokstäver också. Men man kommer in i det. Det som jag egentligen ville stanna inför när det gäller den här texten, det är det Jesus säger som grep tag i mig. Han säger så här: han har sänt mig, säger han. Han har sänt mig. Om vi ägnar lite tid åt Johannes evangelium och läser lite uppmärksamt, så ska vi se det, att det här är av stor vikt för Jesus. Han har inte trätt in i världen. Han har inte kommit av en slump eller av en tillfällighet. Det är någon som har sänt honom, säger han. Han har sänt mig. Förstod det här nu då? Han har sänt mig att förkunna och så vidare. Det är avgörande för oss att vi på rätt sätt förhåller oss till det här. En profet bland dina bröder, läste vi från Moseboken där, va? En som är mig lik ska Herren din Gud låta framträda åt dig, honom ska ni lyssna till, va? Där läste vi. Vi som lever i det nya förbundet, vi vet ju det är Jesus det handlar om. Det är honom som vi uppmanas att lyssna till. Så är det. Ja, det här har jag sagt många gånger, men jag upprepar det igen. Jag tror att Ann har säkert hört det 27 gånger. Vi var i London några dagar, alltså det är jättelänge sedan, där på någon kort semester, och vi stod och lyssnade på en gatupredikant som stod och predika, och han sa så här: om vi älskar Jesus då älskar vi också det han har sagt. Så är det. Johannes, detta att Jesus att understryker det här, att det är någon som har sänt honom. Det verkar som det är viktigt för Jesus. Och är det viktigt för Jesus att säga det, då är det viktigt för oss att förstå någonting av det och ta det till oss. Johannes evangelium kapitel 5 ska vi läsa några ord här. Johannes 5. Johannes 5 och 36. En bit in i versen så står det så här: ty det verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig, säger han. Han säger också i samma kapitel 23 versen, en bit in i versen där också: den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Han säger också då i samma kapitel: den som, nu ska jag se var det stod någonstans. Det står så här: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Den som hör mitt ord, tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Det är orörda ord alltså det här, va? Men så är det, va. Kapitel 7, Johannes evangelium. Då säger Jesus så här, kapitel 7 och 16. Jesus svarade: min lära är inte min, utan hans som har sänt mig, säger han. Och han säger också i samma kapitel, fast inte jag ser det just nu, så säger han så här: det finns förvisso en som har sänt mig. Och kapitel 12, ett citat till. Och detta är det här, det som finns då i 12:e kapitlet och vers från vers 44. Det är väldigt märkligt vad Jesus säger, och det tål faktiskt att smaka på och fundera på lite. För då säger Jesus så här, va, 12 kapitlet från vers 44: den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig, va. Detta tror jag, det är så här att detta understryker Jesus på ett sätt som, så att han vill att vi ska förstå det här, va. Han dök inte upp här i mänskligheten och lät sig se av en slump, utan det var någon som hade sänt honom. Han hade ett särskilt uppdrag. Det finns något gudomligt i tillvaron. Alla människor känner på sig att det är så. Alla människor anar att det är så. Det finns något gudomligt i tillvaron. Några människor, några väljer att förneka det kanske. Andra tar det till sig. Men det är så, va. Detta är bland det som har fascinerat mig mest av allt när det gäller människan. Och detta är någonting som finns hos alla människor, som finns i alla kulturer. allt som vi kan överblicka, så är det så här. Människan har alltid haft klart för sig att det finns en osynlig verklighet. Ja, alla människor har haft klart för sig. Det finns överallt. Och att det finns en osynlig verklighet där det finns ett gudomligt inslag. Och människor har haft det klart för sig ända så långt vi kan tänka oss tillbaka, så har människor vetat att det är så här. Va? En del människor, de är så upptagna känner att de är så upphöjda av sitt eget intellekt, så att de tycker att detta är ingenting som man kan fästa sig vid. Man säger man tror inte på det. Men det är så, det finns hos oss alla. Vi vet det, det finns ett gudomligt inslag i tillvaron. Det finns en osynlig verklighet som är lika verklig som den synliga. Och där någonstans, här finns vår uppfattning om Gud, att den tro vi har, att det finns en Gud. Paulus, han skriver till Timoteus, han kallar Gud för den salige och enda härskaren. Han kallar honom för alla konungars konung, alla herrars herre. Och så säger Paulus, han är ensam odödlig. Han bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Ingen människa har sett honom. Ingen kan se honom. Så här beskriver Paulus Gud för Timoteus. Här kunde vi ha stått som människor inför en gudomlig storhet som inte vi kunde få tag i riktigt, va? Vi kunde inte se, vi kunde inte nalkas. Vi förstår att han döljer sig någonstans, men hur får vi tag i honom? Här kunde vi ha stått, va? inför detta oerhörda gudomliga, detta gåtfulla som finns i tillvaron, de här tankarna vi har på en gudomlig verklighet som liksom lockar oss ur det osynliga, men vi vet liksom inte riktigt. Vi kunde ha kallat den här storheten för Gud, och vi kunde ha gjort försök till närmande, men vi skulle ha hindrats av vår egen brist på något sätt, vår egen syndfullhet. Men vad är det Bibeln säger? Jo, Bibeln säger så här, va? Just fram ur denna gåtfulla, denna gudomlighet som verkar egentligen vara utom räckhåll för människan, va? Så träder fram just den som första advents evangelietexter handlar om, va? Den som Mose talar om, en profet i vilkens mun Guds egna ord skulle läggas, som skulle tala och förmedla allt vad Gud befallde honom. Någon som låter sig finnas av var och en som söker honom. På något sätt, Jesus trädde fram, och genom att han gör det så blir Gud på något sätt synlig. Gud blir nåbar för oss. Och genom Jesu liv och verksamhet, när vi läser det, så förstår vi hurdan Gud är. Gud som då finns på något sätt i ett ljus som ingen kan nalkas. Och egentligen är det så att ingen har sett honom, ingen kan se honom. Men Jesus trädde fram ur detta gåtfulla gudomliga, och så får vi, och genom honom då så kan vi få kontakt med Gud. Så kan vi nå in i detta gudomliga. Trassla till det. Förstår ni ungefär hur jag menar? Det är ju på något sätt, det är ju Jesus, det är profeten Jesus från Nazaret som träder fram och säger till hela mänskligheten, va? Det är någon som har sänt mig, säger han. Jag har kommit hit för att det är någon som har sänt mig. Och om det är så att ni ser mig, säger Jesus, då ser ni honom som har sänt mig, va? Och är det så att ni säger ja till mig, säger Jesus, då säger ni ja till den som har sänt mig. Jesus, han framträdde som en ganska enkel person. Det gjorde han ju. Men i honom, säger Paulus, så finns vishetens, kunskapens alla skatter gömda. Och Paulus säger om Jesus att i honom har hela den gudomliga fullheten tagit sin boning och förkroppsliga, säger han. I Jesus. Jesus från Nazaret. Ja. Profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det var min första punkt. Andra punkten. Han har sänt mig att förkunna. Och min sista punkt är att försöka säga någonting om det gudomliga i tillvaron. Som då på något sätt genom Jesus och vårt ja till Jesus har blivit vårt. Vad säger han med det? Gud välsigna oss alla. Amen.